Igår kväll så kom det in en kvinna här på mötet. Hon berättade för mig efteråt. Hon hade ont i sitt bröst och var egentligen på väg upp till lasarettet. Eller till vårdcentral för att försöka få hjälp, för hon mådde så dåligt. Men så tänkte hon så här, jag går in i kyrkan, för jag har tänkt att gå in där ibland, sa hon. Men hon hade aldrig gjort det. Men nu gick hon in här och så satt hon här nere. Och så sa hon, och det var så märkligt, sa hon, för jag blev alldeles varm, sa hon. Och så släppte den där, sa hon, i bröstet på mig. Så jag var med och lyssnade hela tiden. Och så satt hon här ute och fika tillsammans med oss sen. Ja, det var ju Gud som rörde vid det, sa jag. Ja, det är klart det var det, sa hon. Ja. Ja. Kom på något nytt, liksom. Det är härligt. Det har varit en tid nu, tycker jag, där jag vet att Back predikade för några veckor sedan här, Back Hudson, om en tid av evangelistens tid. Vi kommer att få nå människor. Och jag har haft väldigt många samtal sådär. Människor har ställt frågor och det finns en nyfikenhet. Jag undrar om det inte är någonting som håller på och svänger i atmosfären. Jag menar, vi kristna kan ibland känna oss, det är kanske aldrig du då, men vi kan känna oss ganska utsatta på något sätt, för vi är inte politiskt korrekta och allt vad det är liksom i Sverige och så här, va. Och vi kan känna oss nästan lite jagade och lite nedtryckta så. Men jag tror att vi ska vara det enfaldiga folket, och vi ska bara räkna med att folk kommer att gå till oss, va. Vi behöver massa enfaldiga människor som bara har bestämt sig för vad de tror på. Vi lever i liksom valfrihetens tidsålder, liksom, så att man är så rädd för att välja något, för då väljer man ju bort något annat, va. Och så vill man ha allt, liksom, va. Och så vill man bita så mycket i alla möjliga kakor så man får ingenting. Tackar vi till de enfaldiga landet. De kommer att få mycket, och de kommer att vara glada, de kommer att vara nöjda, de kommer att vara tillfredsställda. Så jag tror så här, har det här varit ett år där du har kämpat med det här, så tror jag det kommer att bli, om du kan gå in i ett år och bli lite mer enfaldig, det bara känna, ja, men det är bara Jesus som gäller. Ja, men alla frågor då? Ja, men det löser Jesus. Det tar han. Är du med? Då kommer du att få frågor av människor. Då kommer du vara förberedd för den tid vi går in i, där Jesus kommer att bli mera efterfrågad. Jag tror faktiskt att det är så. Vill du vara enfaldig? Jag menar inte att man inte kan, studera. Jag tror det finns enfaldiga teologer. Jag tror det finns enfaldiga liksom universitetsstuderande. Man behöver inte betyda dum för att man är enfaldig, eller hur? Smart och enfaldig. Är du med? Ja, men ordet enfaldigt för retas, för det är sådana lite jobbigt ord, tycker vi, att använda så. Så frågan är vilka vi är som troende och vilka vi, vår identitet och vårt syfte. Jag ska prata lite grann om det idag. Jag har det här med Efesierbrevet framför mig. Och förbereda något från Efesierbrevet är nästan svårt, alltså. Ja, men det är som en djupdykning i varje vers. Är du med? Man liksom läser en vers och sen så bara man liksom vandrar iväg. Vi satt och läste Efesierbrevet med vår lärjungaskola. Vi har några som går lärjungaskola i församlingen. Och vi har gjort så här, vi har läst Efesierbrevet hela den här terminen. Vi kallar det under fikonträdet. Och då sätter vi oss där och så läser vi. Och så blir de jättenervösa så här, liksom. Så säger de så här, ska vi läsa samma kapitel som förra gången? Ja, säger jag. Ska vi göra? Liksom, ja, men så läser vi samma kapitel en gång till. Och så frågar vi, var det någonting annat som Gud visade den här gången? Ja, då var det ju det. Då dyker det upp massa nya saker hela tiden. Så träffas vi nästa gång och så frågar de så här, ska vi läsa samma kapitel idag med? Ja. Det är ju bara 6 kapitel i Efesierbrevet, men vi har hållit på en hel termin och läst Efesierbrevet. Vi är så vana att det ska gå så snabbt allting. Är du med? Ja, men vi kopplar upp oss på nätet och allt ska gå så fort. All information ska gå fort och allting. Så vi kanske glömmer bort det här att bara vara enfaldigt läsa våran bibel. Jag bara sitter och tummar igenom vers för vers och tro på det som står där. Inte läsa bibeln som information. Jag tycker egentligen inte om man kallar det här för en handbok i kristet liv. Är du med? Det är väldigt skillnad på manual jag får till min dator och på min bibel. Eller hur? Jag menar min handbok till min dator. Ja, men jag läser aldrig handböcker, men om vi säger att jag gjorde det. Handboken för min dator, den är liksom till för att liksom jag ska läsa och förstå då, va? Det är därför jag är så frustrerad många gånger, för jag tar inte tid att läsa handboken. Va? Ja. Men i alla fall, det är så, va? Och det, ibland så säger vi lite slarvigt att den här boken är till för att vara en handbok för vårt liv. Jag tycker det är tråkigt. För det är inte så att jag bara kan läsa och så förstår jag hur jag ska leva och så är det klart sen. Utan det här är Gud som talar till mig. Jag kan sitta och pilla liksom på en vers och bli så lycklig. Ja, jag tror att vi får be, annars så kommer vi inte igenom det här. Så jag bara säga en bild som någon sa. Jag gillar den. Jag läste en kommentar om Efesebrevet. Som sa att Efesebrevet är som ett riktigt illa benbrott där benet har gått av och det har flisat sig. Och det är doktorn som lägger fliserna tillsammans för att hela någonting som har gått sönder. För att det ska bli helat, för att man ska få ett ben som man kan gå på. Och när jag har läst Efesierbrevet så tyckte jag det var intressant. För att det är så många delar som handlar om vårt liv tillsammans, vårt liv att bygga församling. Och när man ser Guds omsorg genom Paulus som skrev det, att lägga samman någonting som kan bli ett helt ben att gå på, så kan man riktigt se det här. För man kan känna sin trasighet när man läser Efesierbrevet, och man kan se Guds fantastiska plan för oss som hans folk. Jesus, nu tackar vi dig för att vi får läsa ditt ord här och bara slappna av och låta dig tala till oss, Herre. Vi prisar dig, Herre. Tack helige Ande för att du är expert på att uppenbara ditt ord och dina sanningar för oss, Herre. Inte som en instruktionsbok utan som livsmedel, Herre. Någonting som ger vårt liv styrka och kraft, Herre. Vi prisar dig för det. Tack, Herre. Tack för att du ser oss var och en, var vi finns just nu. Tack för att du vill hjälpa oss och komma till oss, Herre. Tack för att vi också får förbereda oss på att gå in i ett nytt år. I Jesu namn. Amen. Jag tror inte på nyårslöften på det sättet, men jag tror det är bra att ta en stund ibland och vara lite eftertänksam. Och ibland är nyårsskiftet ett bra år att tänka nya prioriteringar inför ett år som kommer. Så är det faktiskt. Mm. Så jag ska dela upp Efesierbrevet i tre grundläggande positioner som vi har som troende. Nu ska vi vara verkliga och tänka på våra egna liv som troende. Det är ett verkligt liv vi lever tillsammans med Jesus, eller hur? Vi lever inte som troende. Nu kanske du inte har tagit emot Jesus, men då kan du göra det. Men om du har tagit emot Jesus så lever du ett verkligt liv tillsammans med honom. Och man är ju dum om man inte ber Gud uppenbara hur han har tänkt. Kan du tänka dig så dumt att leva som troende och sen inte vilja vara enfaldigt troende? Inte vilja leva i fullt ut det som Gud har tänkt. Så jag skulle vilja ha hjälp här nu. Aron, nu sitter du och kramas där. Så du tar det. Kan inte du ta med din stol och så kommer du hit? Där, du har en fin stol, det är bra. Och så sätter du det här. Du kan bara sätta det här, du är så fin att se på. Så du kan sitta där. Är det okej? Okay? Bra. Det här är Aron. Ge honom en applåd. Det står så här. Nu kan vi ju inte läsa hela Efesierbrevet då, men vi får välja vissa delar. I Efesierbrevet 17 så står det så här. Jag ber, 1 och 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en visheten och uppenbarelsens ande så ni får kunskap om honom. Ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Guds kraft är verksam idag. Kanske du känner så här, men jag saknar det, jag känner aldrig det. Nej, men då är jag här för dig att läsa och ta emot. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Vi vet ju att Gud uppväckte Jesus från det döda. Han låg i graven, han var korsfäst, han dog, han låg i graven. Och Gud uppväckte honom från det döda. Och så satte han Jesus i himlen. I psalm 110 så står det så här. Att han har gjort himmelen som sin tron och jorden som sin fotapall. Och vad är det som ligger under Jesu fötter? Ja, det är döden, för att Jesus övervann döden. Så döden, all elände, all skit, all synd, all skam, det ligger under Jesu fötter. Och du vet, det man har under sina fötter, det kan man trampa på så här. Det är liksom, det har man övervunnit, det har man seger över, det har man liksom, det är där under, är du med? Det är inte över, det är inte vid sidan, utan det är under, det här är Jesus. Och det är under hans fötter, där är döden och där är synden, där är eländet, där är skräpen. Och den kraft har Gud rest Jesus upp och satt honom där, i himlen, i framtiden och i nutiden. I det som ska komma och det som redan är. Det här är fantastiskt. Men sen fortsätter ju det här då, i Efesierbrevet 2:6 så står det så här. Ja, han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Susanne, kan du ta din stol och komma upp här? Ni sitter snart allihopa. Egentligen gör ni det, det är bara ett... Ja, så sätter du det här. Vad var det vi läste nu då? Förstår ni här? Han har satt oss med honom i den himmelska världen. Så här sitter vi, du och jag. Tillsammans med Jesus. Vad är det han har under sina fötter? Synden, döden, skräpet. Och så står det i psalm 40. Han drog mig upp i den djupa dyn och ställde mina fötter på en klippa. Den här bilden går igen i hela Bibeln. Och så när vi tar emot Jesus i vårt hjärta. Så det Gud gör med oss är att han sätter oss i en position tillsammans med Jesus. Är vi under Jesu fötter? Nej. Vi sitter bredvid honom i himlen. Så vad har du under dina fötter då?
Allt det där som inte jag vill ha kvar finns där under. Allt skräp.
Precis. Synden. Och döden är där. För det står att när vi har uppstått med honom så har vi börjat det eviga livet. Så här sitter man. Här är man inte rädd för döden längre. Bara det goda kvar. I framtiden finns det en plats för oss i himlen. Det finns en plats för alla människor i himlen. Det finns en sån här förberedd plats till var och en. Vissa sitter där redan. Sitter du där redan? Jag är lite försiktigt så. Ja. Halleluja. Det är ju sant, det är så här det står. Han har satt oss med honom i det himmelska. Vi har en position, vi har ett utgångsläge. Hur många gånger är det som du och jag känner oss så här att och allt det här som är över mig, alla omständigheter, alla svårigheter, allt tufft, allt jobbigt, alla tankar, alla idéer, all synd och skräp. Vi känner att det är här liksom och trycker ner oss. Är du med? Då behöver vi börja med position 1. Vi vet att vi sitter tillsammans med Jesus i himlen. Men inte det är lite lögn då om man säger så? Det står i Guds ord. Om det är någonting som Gud har gjort med mig genom det han har gjort med Jesus så är väl det sant? Eller hur? Kan det vara så att omständigheterna får ge vika för det som är sant i Guds ord? Intressant. Och det är vårat sinne, så går ju det här fram och tillbaka hela tiden. Ja, men vi känner oss dåliga, vi känner oss allt vad det är hela tiden. Vi håller på och kämpar. Men det här är din utgångsposition. Sitta tillsammans med Jesus i det himmelska. Bra va? Vad står det i Efesierbrevet 2 lite längre fram? Det står om en mur som har rivits bort. Bara läsa från vers 19. Så står det så här att: alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Det finns någonting av förkastelse över oss människor, där vi känner oss övergivna. Vi känner oss som vi har liksom... Vi kommer gärna in i en känsla förkastelse. Jag är sämre än andra. Jag är liksom utanför. Jag är inte välkommen. Och det är det som Jesus har brutit när han har satt oss tillsammans med honom i det himmelska. Så vad vi kan göra här, vi kan ta emot Guds kärlek. Vi kan ständigt ta emot Guds kärlek. Vi sitter ju bredvid Jesus. Är du med? Han älskar dig. Han älskar mig. Han vill oss väl. Han vill att det här ska vara en utgångsposition för det där skräpet. Det där skräpet händer, för det är den här världen vi lever i. Men här kan vi vara säkra på att vi är Guds barn. Att vi tillhör honom. Vi har en utgångsposition. Vi sitter tillsammans med honom. Amen. Kan du säga amen till det? Amen. Kan inte ni sitta kvar där? Är det okej? Okay? Så kan vi titta på er när vi tänker vidare här och ber vidare här. Den andra delen, det här är ganska tydligt när jag läser Efesierbrevet, att första tre kapitlerna så bygger Paulus upp det här, vad vi har fått i honom. Han har liksom satt oss i Kristus. Bara säga en sak till där, att vi är i Kristus. Paulus använder det uttrycket jättemycket. Det betyder att vi är i hans plan, i hans vilja, även om vi inte känner det. Utom jag tar det här pappret och så lägger jag det i min bibel. Är du med? Så om jag flyttar bibeln och lägger den där, så är det fortfarande i bibeln. Är du med? Om jag tar lägger den här bibeln i Susannes knä, så är fortfarande pappret i bibeln. Är du med? Så var vi än är, så är vi i Jesus. Eller hur? Kan jag gå utanför honom? Nej, inte om jag tagit emot Jesus i mitt hjärta. Jag kanske kan göra saker som inte behagar Jesus. Som inte gör Jesus glad. Som får Jesus att bli ledsen. Där jag så att säga trampar på hans tår. Där jag gör sånt som gör honom besviken. Men jag kan inte komma ur Jesus. Utan Gud har placerat mig i honom. Det är också ett sånt här mysterium. För vi känner oss gärna. Våra känslor säger att vi är utanför. Vi är inte riktigt med. Jag vet inte hur många gånger man pratar, speciellt med yngre, så känner man så här: ja, men idag var jag kristen, men liksom igår var jag inte så kristen. Men sluta! Igår så kanske du syndade, men du var fortfarande kristen, fortfarande i Jesus, men du gjorde synd. Men man så får det här rätt, va? Har Gud satt oss i honom, så kan vi egentligen inte gå ur honom om vi inte medvetet förnekar honom och allt han har gjort för oss. Men Gud kan förlåta oss och plocka upp oss, så att vi kan få också uppleva den känslan att vi är i honom. Vilket vi faktiskt är. Andra steget, vi får gå på här om vi ska hinna med de här tre positionerna vi har. Andra steget som egentligen börjar i kapitel 4 och 5. Vi kan läsa precis början i kapitel 4. Så står det så här: jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, säger Paulus, han sitter i fängelsen när han skriver det här brevet, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Att leva värdigt den kallelse ni har fått. Att så att säga gå med det som ni har fått. Den här positionen som han har gett er är grunden för det vi gör. Att den tro vi har, den också skapar en handling i våra liv. Det är inte handlingen som gör mig till en kristen. Det är inte handlingen som gör mig till en bra människa. Utan det är min position med Kristus. Därför är den här positionen den viktigaste. Men när jag väl har fått tryggheten i det. När jag vet att Gud älskar mig. När jag vet att jag är med Jesus, då föder det handlingar i mitt liv. För det finns ingen tro som är värd sitt namn som inte för med sig handlingar och förändring i mitt liv. Och går då värdigt den kallelse? Om då Jesus har lagt all skiten under sina fötter, hur är det att vandra värdigt den kallelsen? Är det inte att gå omkring som en Lucia så här, liksom så här? Åh, jag vandrar värdigt min kallelse. Och har någon högfärdig min på ansiktet. Utan att gå värdigt sin kallelse, det är att jag går värdigt det som Jesus har gjort för mig. Han har tagit bort skiten. Så jag lever ett liv som är rent. Jag lever ett liv som är ljus. Jag lever ett liv där man kan så att säga se Jesus lysa fram i mig. Det är att vandra värdigt en kallelse. För Gud, han har inte kallat oss till att göra massa saker i första hand, utan har kallat oss till att vara tillsammans med honom. Är du med? Vad händer då? Vad är det som Paulus säger i vers 2 där? Och då börjar han så att säga instruera om det här. Vad är det att vara värd i sin kallelse? Då säger han så här: var ödmjuka och milda på allt sätt. Vem är man det? Mot sig själv? Ja, kan man kanske vara, men det är framförallt mot andra. Så det första han säger när han talar om kallelse, det är inte om jag och mitt och mitt eget, utan det är om andra människor och relationen till andra. Så säger han så här: visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. Och så vidare. Så det handlar om att vandra med honom. Så den andra positionen är så att säga, utifrån stillheten och vilan här, så börjar jag gå med Jesus. Mitt liv får handlingar. Ödmjukhet. Att jag respekterar andra. Jag har fördrag med andra. Inte att jag först och främst går ut i någon häftig tjänst och gör märkliga saker. Utan Gud börjar med mitt liv tillsammans med syskonen för att hela relationer. För att bygga upp Kristi kropp. Hela kapitel 4 sen handlar om att bygga upp Kristi kropp. Allt ifrån de tjänstegåvor eller utrustningsgåvor som utrustar församlingen. För att vi ska bygga upp Kristi kropp så att Kristi kropp ska bli hel. Så försoning och förlåtelse. Att älska varandra, det är våran vandring med Gud. Vi bygger upp hans kropp. Ibland tror vi att det är de här stora, märkvärdiga sakerna som är grunden. Men kanske är det så att det finns en relation på nära håll som är nyckeln till din vandring med Gud. Vi vill så gärna, vi blir så ambitiösa, och vi ser så mycket hända. Och ibland får Gud bara komma och så får han säga så här: men lägg ner dina ambitioner. Se dig omkring. Vilka relationer har du? Vilka människor finns det? Finns det någon du behöver försonas med? Någon du behöver komma nära? Och i det så börjar det hända någonting. Då händer Kristi kropp. Ja, vi säger det så tycker vi inte det är alltid så jätteviktigt. Vi tycker att människor ska bli frälsta och vi tycker att vi ska så här, va? Men det kanske är så att det finns en nyckel i att se Kristi kropp byggas upp. För om inte Kristus har en kropp på jorden som är hel, så är vi inte ett vittnesbörd för honom. För det som han har gjort för oss. Jag tycker om de här samtalen efteråt, efter några veckor. När man har suttit och pratat med någon, vet jag är pastor i en församling och man kan bli så här jättetriggad på att vi ska göra saker och allt för det. Och sitter man och talar med någon som kanske har gått före. Och det man känner i det samtalet är: lägg ner din ambition. Liksom. Lugna dig lite. Fokusera på Jesus, på att han älskar dig. Och så att säga, och de relationer som finns. Ja, men jag vill göra saker. Ja, vi ska vandra med Gud. Och vi ska gå med honom. Men det kanske är att vi bygger upp Kristi kropp. Att hitta det som det handlar om. Vad skriver han om där, Paulus? Om vi tar det, vi kanske inte går in i verserna. Men vers 5 och 2. Där tar han: lev i kärlek. Världen är full av hat. Och vi är ett annorlunda folk. Ibland när vi talar om, vad är det för, på vilket sätt ska vi vara annorlunda som troende i vår vandring? Ja, då tänker vi ofta på de här yttre sakerna som syns. så att säga, man ska inte göra si eller man ska inte göra så. Men att älska människor istället för att hata dem. Att vara ett ljus istället för att vara ett mörker. Jag ska läsa den här versen om ljus där bara. I 5 och 8 så står det så här. Ni var en gång mörker. För vi var ju delaktiga av det som var under hans fötter. Men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Pröva vad som är Herren kärt. Kan det vara någonting vi tar med oss i våran vandring? Om vi nu är klara över den här situationen att vi sitter där. Så har vi våran vandring med Gud. Är det jag gör, är det Herren kärt? Blir Jesus glad över det jag gör? Eller är jag full med ambition? Eller är jag full med egen strävan? Är jag full med att få, liksom, få gjort saker? Eller är jag full med mörker? Är jag full med uselhet? Är jag full med saker som hindrar mig från att leva nära Gud och andra människor? Det är en ganska bra grej på nyårsafton att pröva. Vad är Herren kärt i mitt liv? Är det saker i mitt liv som så här, Jesus inte gillar, som jag gör i min vandring? Kan jag säga till Jesus så här, kan jag så att säga tala öppet om allt som jag har på mitt hjärta just nu? Eller finns det saker där jag känner att skulle jag prata med Jesus om det så skulle nog blicken gå ner i golvet och jag skulle nog skämmas lite grann? Att vi får pröva oss så. När vi ser Jesu ögon och ser hur mycket han älskar oss, så smälter vissa saker i våra hjärtan. Vår hårdhet smälter. Den här vandringen då, när vi går det här, det handlar om relationer och försoning. Det handlar också om att gå in i det som Gud har tänkt. För Gud har förberett saker för oss. Kajsa hade ett seminarium om det förut och talade om hur Gud för oss från malm till verktyg, en förädlingsprocess. I den här förädlingsprocessen, när vi så att säga får lägga av saker, när skiten får vara där skiten hör hemma och vi vill leva ett liv som är värdigt Gud, så kommer det fram saker som börjar blomma i våra liv. Våra gåvor kommer fram. Det som Gud har lagt ner specifikt i oss som vi kan ge till andra, det börjar bli synligt. Och det har inte med ambition att göra. Det har inte med liksom så här, jag vill, eller jag vill synas, jag vill märkas. Utan det har med någonting som Gud har lagt ner i oss som får blomma fram i våra liv. Där vi också då får inta uppgifter. En av de här uppgifterna som Paulus lyfter fram här, det är äktenskapet. Vi kan tycka, han nämner tjänstegåvorna lite i förbigående. Och han säger bygga upp Kristi kropp. Och sen talar han flera ord om äktenskapet, om familjen. Så någonstans så pekar han, den här vandringen, vad handlar den om? Det handlar om att mina närmsta relationer, mitt äktenskap. Hur ser det ut i mitt äktenskap? Hur ser det ut i mina relationer? Vad finns det där av försoning och förlåtelse som Gud vill ta itu med? Vad är det för skit som jag bär där som behöver ligga under Jesu fötter istället? I min vandring. Så att jag kan gå vidare i den vandring jag har. Kanske vill få en livskamrat. Eller de här sidorna. Det beror på vilken familjesituation jag är. Han talar om relationen barn-föräldrar. Hur är relationen med dina barn? Hur är relationen med dina föräldrar? Ja, men det är jobbiga saker. Det behöver man inte prata om. Vi kan ha halleluja, härligt möte nu istället. Ja, men det kanske är så här Guds rike växer. Att vi ser de här relationerna på allvar. Vad behöver jag försona som pappa med mina barn? Med mina föräldrar? Men det är jobbiga saker. Ja, men det är ju lite jobbigt. För att djävulen har liksom krokat till den här världen. Men ge honom det honom tillhör. Han är där under. Är du med? Så liksom ta det som är jobbigt och låt det höra hemma där det är jobbigt. Och låt Gud få komma med sitt ljus istället in i de här situationerna. För Gud, han vill ju upprättelse. jag står på Guds sida, så är det en relation som känns alldeles körd, så ge den till Gud. Be för den, stå fast i den, så ska du se att Gud upprättar den relationen. Börja be för det, börja tacka Gud för att det ska hända saker. Liksom gå in i den här situationen, be för det, förvänta dig. Gräv inte ner dig i det som du tycker inte funkar, liksom, va? Så får vi vandra med Gud. Jag tror det är det här livet, när vi lever det fullt ut, är det som blir attraktivt för människor. När de ser att vi lever hela, rena liv. Halleluja. Tack Jesus. Okej, vi ska hinna med att be lite för varandra också. Men jag ska bara ta sista positionen. Då är det ju så här att vi upptäcker då var vi sitter. Sitter med Jesus. Vi vet var skräpet hör hemma någonstans. Är du med? Vi har börjat gå med Gud och vi finns i det här att Gud upprättar relationer. Gud för oss in i uppgifter. Vi får betjäna med dem vi är, i de gåvor vi står. Vissa har ju till och med blivit pastorer. Vissa har ju blivit liksom äkta män och äkta hustruar. Alltså vi har många olika uppgifter, ser du? Vi har uppgifter som vi har fått på olika håll. Vissa är framgångsrika affärsmän och gör det här som en uppgift för Gud. Och vi intar områden. Det är inte så här att Gud skiljer på det andliga och det världsliga. Ja, blir man pastor så är man lyckad, men blir man liksom bonde så är man inte lyckad. Men det är ju inte så. Man kanske har en kallelse att vara bonde och då är man det fullt ut. Är du med? Men vi har den här vandringen och vi går in i det som Gud har lagt ner i våra hjärtan. Då finns det en sista position som är viktig. Och det är den att stå. I Efesierbrevet 6 och 10 så kommer Paulus fram till detta. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det är ju ingen vänskapsmatch vi håller på med. Det är det faktiskt inte. Utan det är blodigt allvar. Det finns en fiende som har som största uppgift att förstöra den där uppenbarelsen. Och förstöra de steg som vi har tagit på våran vandring. Slå sönder relationer. Varför betyder djävulens namn diabolos? Varför betyder det kasta isär? Jo, för det är hans specialitet. Att kasta isär relationer. Förstöra sammanhang. Förstöra det som Gud vill bygga upp. Så kan du tro att vi kan vandra här utan attacker? Nej. Det är faktiskt inte så. Det finns en fiende som vill komma och förstöra. Men då säger Paulus att bli starka i er själva och er egen duktighet. Nej, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Du vet, inget av det här beror på mig och min styrka och min förmåga. Utan vi är ju i Jesus, sa vi förut. Är du med? Så det är i Jesus jag är stark. Och så satt Paulus där och skrev det här i fängelset. Och han såg ju mycket soldater runt omkring sig. Och han såg sammanhangen. Han såg kanske Efesus, han såg andra församlingar. Han såg hur människor liksom blev satta med Kristus och blev upprättade och glada. Och hur de började vandra. Och han såg hur saker gick sönder. Han såg hur sammanhang blev attackerade. Han såg det här. Och då såg han de här soldaterna. Så såg han, de hade ju en fullständig rustning som räckte överallt, va? Ja, men det var ju en hjälm och det var ju ett pansar och det var ett svärd och det var en sköld och det var en, precis, skor. Räkna upp saker så här, det är alltid svårt, att missa man alltid någonting. Men han såg att de hade ju fulltäckande utrustning på sig. Och så satt han där i sin fängelsehåla, han kanske tittade ut genom ett galler så här, så såg han så här. Och tänkte vad som hände om liksom bältet trillade av. Ja, då tappar de i byxorna. Liksom. Gick inte att springa i krig då. Det är precis som sanningen. tänkte han, nej, men när vi börjar ljuga och få ihop det, vet du, och försöka hålla på. Jag har liksom missat något där och jag ljuger till det där och så ljuger jag till det där och så ljuger jag lite där och så till slut kommer jag inte ihåg vad jag ljög där liksom. Och till slut så inser jag bara att det är bäst att hålla sig till sanningen kanske. Sanningen är som ett bälte liksom som håller ihop kläderna. Du vet vad komplicerat det är när du börjar ljuga runt om saker och försöka få ihop sanningen sen på slutet. Sanningens bälte. Viktigt. Sen pratar han om rättfärdighetens pansar. Just den här anklagelsen. Du duger väl inte. Du är väl inte så bra. Ja, men titta på Thomas. Han är häftig liksom. Men ja, är du med? Vi jämför oss och vi håller på. Och då handlar det inte om min rättfärdighet. Utan handlar om Jesu rättfärdighet. Så hela den här rustningen är ju egentligen det Jesus är. Vi är i honom. Vi är i hans rustning. Är du med? Halleluja. Han är ju allt det här. Däremot så säger Paulus att ta på er den. Han säger, var medveten om det här. Slappna inte av. Kan inte ligga i sängen och liksom sova. Hoppas att det går över. Nej, upp och hoppa med det. Stå fast. Ställ dig upp. Tänk tillbaka. Jag sitter där med Jesus. Jag har vandrat. Jag har intagit det här. Jag ska stå fast här. Ta på dig beredvillighetens skor. De skyddar mig liksom mot det här ängsliga. Du vet hur det är att gå barfota. Det är inte kul. Du vet hur det ser ut på våren när du går ut barfota första gången. Det går jättejobbigt så här. Så är det att gå utan beredvillighetens skor. Vi är så ängsliga och klarar det här och kan jag det här. Ta på dig skorna. Jesus heter skor. Gå med dem. Då går du frimodigt ut. Du har en sköld. En trons sköld mot otron. Djävulen skickar pilar liksom så här. Jag skulle Gud ha sagt det där. Nu har du allt hittat på något liksom. Du vet hur Jesus blev anklagad och hur han använde Guds ord. Han svarade med Guds ord. Nej, men Gud kan inte. Han hör inte. Jo, han hör. Jag vet. Han hör. Trons skölden så här släcker de brinnande pilarna. Frälsningens hjälm. Finns det något skönare än frälsningens hjälm i dagens läge? När hela kristendomen kan bli en enda stor diskussionsfråga på liksom internet. Är du med? Jag drar på mig frälsningens hjälm och jag tänker inte på alla argument för och emot och in och ut och upp och ner. Och liksom, jag tar paus en stund, tar på en frälsningens hjälm och bara är frälst och glad i mitt sinne. Liksom, va? Härligt! Sen kanske det kommer en dag då jag orkar diskutera. Men framförallt är jag enfaldigt instängd i frälsningens hjälm. Skydda mitt sinne så jag kan tänka goda, härliga tankar. Slipper bli utsatt för allt det här eländet. Det har sin tid. Sen har vi ju svärdet då, Guds ord. Att läsa Bibeln. Det är konstigt att vi behöver säga det egentligen. Det är märkligt. Ja, men vi säger inte till er att borsta tänderna och äta frukost och så här, va? Ja, vi säger att det bara lunch och så, men vi säger alltid till folk i kyrkan att läs din bibel liksom, va? Och man alltid pratar med någon så är det så här, ja, jag har inte läst bibeln så mycket nu liksom, och det är alltid fördömelse och elen så här. Jag fattar inte att vi inte läser den. Vi går omkring som halvsvälta liksom magra. Ja, jag letade efter ett ord där, men jag hittade inte det ordet. Anorektiker, där var det. Ja, men det alltså ärligt talat, ursäkta om jag talar till någon här. Men alltså, det finns så många frälsta anorektiker som går omkring här på den här jorden. Ja, man äter inte Guds ord. Man tror att det funkar ändå. Ja, men testa bara ett tuggummi med några veckor. Ska du se hur kul det är. Du blir ju smal som en sticka, det är vissa som önskar det nu kanske. Men tänk för att du ska leva ditt andliga liv som du lever ditt fysiska liv. Och liksom fylla på med näring. Inte bara äta chokladpraliner. Ja, det är märkligt. Men jag menar, vi har ju fått då ett andens svärd. Vi behöver kanske använda det. Vi står där liksom och tittar på det svärdet. Liksom, va? Men tänk för att vi skulle använda det. Och vara så frimodiga som en soldat är som står och skyddar någonting som man... som man har intagit, som man har fått, som man har gått i, som man vill stå kvar i. Ser du dig själv här nu med rustningen? Ser du dig själv sittande där? Vet du vilken skit som finns där? Vi har olika skit som ligger där. Halleluja. Olika saker vi har gått med i våra liv. Som vi har intagit. Som vi är glada för. Som vi är tacksamma för. Saker som återstår, ja. Och sen får vi stå i rustningen. Bara skydda det som vi intagit. För att vi vet att det är en attack på det här. Fienden vill inte. Fienden vill lägga ner församlingen och lägga av alltihopa. Varför ska vi lyssna på honom? Nej. Jesus, vi tackar dig för Efesierbrevet. Tack för att vi får vara enfaldiga. Tack att du älskar oss så mycket så du har tålamod med oss, Herre. Trots att vi går ibland i krokar och fram och tillbaka. Men tack för det här tillfället just den här eftermiddagen. Att vi får bara böja oss inför dig, Herre. Att du vill ta tag i oss, Herre, och hjälpa oss, Herre. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.